Arvsskatten är en politiskt laddad fråga som väcker starka känslor för och emot år ut och år in. I Sverige slopade man den här för 20 år sedan, men här i Finland lever den kvar. Regeringen Orpo vill ändå utreda om arvsskatten kunde slopas också här. En färsk undersökning visar till exempel att allt fler finländare tvingas lyfta lån för att ha råd att betala bort den här skatten när en anhörig dör. Samtidigt bidrar arvsskatten till att fördela förmögenheten jämnare bland folk. Så är arvsskatten ett rättvist verktyg eller en oschysst relik? Kring det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning i Sverige med beskattningsfrågor som specialområde. Välkommen!
Tack så mycket, Johannes.
Hör du, jag börjar lite i den här personliga ändan. Jag har redan betalat min beskärda del av arvsskatten, för båda mina föräldrar har redan dött. Och det svider förstås till när det ska betalas, och det kan vara knepigt att få ihop pengarna. Men jag tänker att det hör till att bidra på något sätt till den gemensamma välfärdspotten. Och dessutom är det ju inte pengar jag själv har tjänat ihop. Men hur ser du på det här? Är arvsskatten rättvis eller orättvis enligt dig?
Ja, men det är en väldigt bra fråga, Johannes. Och det är tyvärr inte alltid så att det är antingen eller. Utan vi forskare älskar ju alltid att säga ja, å ena sidan och å andra sidan. Jag för min del som har studerat arvsskatt under ett ganska lång period skulle jag vilja säga, både vad det gäller Sverige men även andra länder, har faktiskt svängt från att ha haft en grundläggande positiv inställning utifrån precis det som du säger. Det är ingenting man själv har tjänat in, och egentligen vill vi att skatter ska inte handla om sånt där folk anstränger sig, entreprenörskap, hårt arbete, utan vi kan beskatta sånt som man inte själv påverkar, just till exempel att få ett arv. En grundläggande princip. Men den har jag lite svängt ifrån och blivit allt mer skeptisk efter att jag har sett hur arvsskatten fungerar i verkligheten. Hur mycket pengar den drar in, vilka effekter den har på ekonomin som helhet och faktiskt i slutändan kanske till och med ger oss mindre skatteintäkter och har mindre omfördelningseffekter än vad vi hade trott.
Jag tänker att överlag att betala skatter brukar ju beskrivas som en, ska vi säga, medborgerlig plikt. Någonting vi gör för att vi ska kunna finansiera våra välfärdssamhällen. Så borde inte också arvsskatten vara en helt naturlig sak att betala? Eller ser du arvsskatten som ett specialfall på något sätt?
Ja, men det är klart att skatten är ett obligatoriskt inslag i våra samhällen. Den finansierar våra gemensamma utgifter. Den används också för omfördelning. Och sen har den den här problematiken att den kanske får oss att göra mindre bra saker. Alltså den kan minska effektiviteten. Och ekonomers uppgifter blir här att hitta den bästa mixen av skatter. Och arvsskatten är en av de skatterna som finns med i diskussionen, och det är just avvägningarna. Kostar den mer än den smakar eller smakar den mer än den kostar?
Och det här väcker starka känslor för och emot, men hur ser egentligen arvsskattens historia ut? Jag menar, när kom man på att börja beskatta avlidna personers egendom?
Alltså, arvsskatten är en väldigt gammal skatt. Det är en av de äldsta skatterna faktiskt som har funnits i våra länder. Och det har kopplingar till att det var svårt att veta för de regerande, kungar och herremän och andra, hur mycket folk tjänade. Många av inkomsterna var i naturaförmåner, mat och husrum och liknande. Och då fick man hitta andra sätt att beskatta. Och ett sätt var att titta på när folk dog. Det var väldigt tydligt. Mm. Och då skulle det delas upp till barn. Och då behövdes en kvarlåtenskap eller en bouppteckning göras. Och det blev ett tydligt bevis på värden i ekonomin, och där kunde man beskatta. Så att här talar vi alltså flera hundra år som arv har beskattats. Så det är en av våra äldsta skatter.
Hur har då den här på något sätt debatten kring arvsskatten sett ut genom åren? Jag menar, har inställningen förändrats mycket till exempel här i Norden?
Jo, det måste man nog säga. Man kan väl säga som så att problemen har blivit större vart efter kapital har kunnat flyttas till andra länder på ett annat sätt. Men också att mycket av företagandet har blivit globaliserat. Världen har byggt upp i företag Men där värdena kanske inte är synliga på en fondbörs där man handlar och säljer aktier, utan de flesta bolagen är ju inte börsnoterade. Och hur ska vi då värdera de här stora företagen som kanske säljer utomlands men bara egentligen finns i en familjs ägo, och den typen av företag kan bli väldigt hårt drabbade av arvsskatter. Och då har det här ett problem som har blivit större i takt med den globaliserade ekonomin. Å andra sidan så har vanligt folk, det främsta ägandet och främsta arvet har varit bostäder. Man har ärvt föräldrarnas villa. Och det har varit tydligare kanske för skattemyndigheterna att värdera och beskatta. Och det konstiga då, det blir när man gör undantag för familjeföretag för att inte det ska drabba dem allt för hårt, samtidigt som vanligt folks mycket mindre arv har beskattats fullt ut i arven. Då har man fått ett växande missnöje med arvsskatten, och den utvecklingstrenden har vi sett tydligt i de nordiska länderna, inte minst i Sverige som jag har studerat.
Ja, precis. Trots det här liksom växande missnöje så de flesta länder har fortfarande en arvsskatt, men varför valde Sverige så att säga att gå mot strömmen och slopa hela arvsskatten?
Ja, alltså om vi tittar på de flesta länderna i världen så är det då, skulle jag säga, att de flesta har inte arvsskatt.
Okay.
Du menar nog att de flesta kanske rikare länderna har någon form av arvsskatt. Vi kan väl se så här att det blir allt färre länder som har kvar arvsskatten. Och den arvsskatt som finns har minskat väldigt mycket i betydelse. Arvsskatteintäkternas andel av de totala skatteintäkterna har halverats eller till och med decimerats på de sista 50 åren. Sverige har alltid varit ett ganska framåtblickande land. Vi är ett litet land. Vi behöver vara flexibla. Det gäller ju faktiskt Finland också. Och arvsskatten hade just de här problemen som jag nämnde. Problemen för framförallt företagstillgångar. Att värdera dem på ett korrekt sätt. Att inte skapa störande inslag för dess fortsatta drift när vi får ett generationsskifte till exempel. Det ledde till att, och möjligheten framförallt också då att kanske flytta sin verksamhet till ett grannland. Det ledde till att man började införa undantag i Sverige, men också alla andra länder har den här typen av undantag för företagsvärderingar. I praktiken innebär det att de allra största arven beskattades mycket, mycket mindre än små arv. Och i många fall så kanske de stora arven inte beskattades nästan överhuvudtaget. Och anledningen till det var ju, som du nämnde, att folk har, alltså tidigare var man tvungen ibland att ta lån för att kunna betala skatten, eller man var tvungen att sälja delar av företagen för att kunna betala in den skatt som skulle betalas. Och när det här skedde så fick vi en regressiv arvsskatt i Sverige. Och den är faktiskt regressiv i många andra länder också.
Vad menar du med regressiv? Alltså?
Ja, bra tack. Jo, det betyder alltså att stora arv har betalat en lägre skattesats än små arv. Mm. Och grunden är helt enkelt att problemen med att värdera ett familjeföretag som inte är börsnoterat är så stora så att skattemyndigheterna och politikerna har beslutat då att införa stora rabatter och undantag för att slippa att företagare går i konkurs när vi får en generationsskifte. Och det i sin tur har lett till att det som är kvar att beskattas blir väldigt lite i de här företagsarven. Medan vanligt folks ärvda tillgångar, om man ärver föräldrarnas hus eller fritidshus eller kanske lite tillgångar i aktiefonder eller liknande, de är lättare att värdera, och där har man fått betala fulla skatten på hela beloppet. Och då får vi alltså en högre skattesats för låga arv än för höga arv. Alltså motvänd skatteomfördelning kan man säga, än vad vi brukar vilja ha. Och det har varit oerhört upprörande för befolkningen, och det skapade stor debatt i Sverige också. Och ledde till att vi till sist avskaffade den här skatten i början på 2000-talet.
Sverige är ju ett mycket mer utpräglat klassamhälle än Finland med fler miljonärer och större inkomstklyftor. Så tycker du att den här svenska modellen där man då istället beskattar hårdare den vinst som görs på arv eller gåvor man har fått, istället för att ha den här arvsskatten, funkar den här så att säga svenska modellen för att komma åt de här klyftorna?
Ja, alltså så här. Jag tycker att det är definitivt en rätt väg att gå. Visst ska vi beskatta kapital och kapitalinkomster, men förmögenhetsbeskattning, arvsbeskattning fungerar faktiskt inte alls så bra som vi tror eller hoppas. Och faktiskt när man tittar på vilka faktiska intäkter som finns så kommer nästan alla kapitalskatteintäkter från bolagsskatten, alltså vinstskatten för företag. Det är ungefär hälften av all kapitalbeskattning i rika länder, inklusive Finland. Sen har vi fastighetsbeskattning eller bostadsbeskattningen. Vi har beskatt på aktieutdelningar, ränteinkomster. Det är där vi får de skatteintäkter vi behöver för att finansiera välfärden. Medan då de här förmögenhetsskatten och arvsskatten, där har tiden sprungit ifrån dem. De blir symbolskatter som är förknippade med problem med värdering. Det blir oönskade fördelningsprofiler när man gör undantag för de mest svåra skatteobjekten. Det blir stor skatteplanering och liknande. Och i slutändan så tycker jag det är helt rätt väg som faktiskt, inte bara Sverige som går den vägen, Finland faktiskt också. Huvuddelen av kapitalbeskattningen ligger i just att beskatta inkomster, det är vinster, aktieutdelningar. Mm. Och det tror jag är framtidens väg också.
Mm. Men nu i Finland så har vi ett sånt system att vi betalar skatt på alla arv som från 20 000 euro och uppåt. Och den här arvsskatten är progressiv och storleken på det här bestäms av hur mycket man ärver och hur nära släkt man är med den avlidna. Och därför finns det två skilda skatteklasser. I klass 1 så ligger beskattningen mellan 20-19% för de närmast sörjande. Och sen i klass 2 som gäller andra så ligger avskatten mellan 19-30%. Jag menar, hur låter den finländska modellen i dina öron? Är den liksom helt förlegad och föråldrad?
Alltså den ser ungefär faktiskt nästan likadan ut som den gjorde i Sverige för 20 år sedan. En stor grej som Sverige gjorde mycket sämre än Finland, det var att ni har 20 000 euro som grundavdrag. I Sverige hade vi 7 000 euro, vilket innebar att väldigt många tvingades betala arvsskatt, och det skapade naturligtvis ännu större motstånd i befolkningen. Man ska komma ihåg att när vi tittar på de arv som folk får, så är det faktiskt så att de är viktigare för lite fattigare människor än för rika människor. Alltså rika arvingar ärver större belopp, det är ganska uppenbart. Men den relativa betydelsen av arvet är faktiskt större för de som har betydligt mindre pengar som arvingar, och det gör faktiskt att förmögenhetsfördelningen blir lite jämnare när vi tar hänsyn till arven än när vi inte gör det. Och det är helt enkelt så att det lyfter botten mycket mer än det lyfter toppen att ärva.
Okej, intressant, för jag tänker just att hela grundidén med arvsskatt är att just att den ska jämna ut klyftorna mellan rika och fattiga, och det här är också någonting som den här franska kärnekonomen Thomas Piketty har påpekat, därför behövs den här arvsskatten. Men menar du då att den egentligen fungerar, arvsskatten, inte så bra då för att jämna ut de här ojämlikheterna? Eller?
Nej, men det är precis så jag menar. Thomas Piketty var ju min kollega i flera år. Jag jobbade i Paris och känner honom mycket väl. Jag var inbjuden av honom för att komma och jobba. Och jag känner väl till hans sätt att tänka. Och jag skulle vilja säga att det är väldigt mycket symbol. Resonemang, det blir en idé om att man ska bryta upp kanske stora dynastier eller få de här stora ägarna eller rika människorna att dela med sig. Och när vi tittar på faktiska verklighetens omfördelning så ser vi att det bästa sättet att få de rika att betala skatt, det är att beskatta deras vinster i företagen som de äger. Och det är så vi också skapar den här omfördelningen och finansieringen av välfärden som vi eftersträvar. Medan vad vi också vill är ju att de här grupperna ska sköta sina företag så gott som möjligt, att de skapar de här vinsterna. Anställer folk som betalar inkomstskatt och liknande. Och då tror jag att skatten på arv riskerar att störa mycket mer än den genererar i välfärd, om man nu säger till de skatteintäkterna de genererar. För vår ambition är att omfördela och finansiera välfärdsstaten. Mm. Och jag tror tyvärr att arvsskatten och förmögenhetsskatten är två typer av kapitalskatter som inte längre fungerar. Utan vi kan finansiera välfärden och få de rika att betala skatt om vi skiftar ännu mer fokus till vinstbeskattning, inkomstbeskattning, aktieutdelningar och liknande.
Okej, så du är skeptisk till liksom att arvsskatten kan på något sätt fylla sina två huvudsyften. Men kunde man liksom på något sätt justera arvsskatten och göra den bättre så att den fungerar bättre? Eller har tiden bara sprungit förbi arvsskatten och vi borde slopa den också här i Finland och det är liksom ingen idé att ha den längre?
Ja, alltså om jag skulle vara riktigt skarp så skulle jag säga att jag tycker att Finland borde slopa arvsskatten.
Här i Finland så är det allt fler som just avundsjukt sneglar mot Sverige och drömmer om att arvsskatten också ska slopas här. Och regeringen Orpo vill också utreda den här saken. Så det finns mycket som liksom vindar som blåser i den här riktningen. Men har arvsskatten alltså någon framtid så att säga? Eller är det bara en tidsfråga innan till exempel också vi här i Finland slopar den?
Ja, det kan inte jag bedöma såklart. Men jag skulle tycka då att även progressivt inställda politiker som tycker om omfördelning från de rika till de fattiga, som vill ha en stark finansiering av en offentlig välfärdsstat, de borde vara pragmatiker och se till de skatter som fungerar och generera precis de här intäkterna och skapa den här omfördelningen som vi vill komma åt. Och där i alla fall min bedömning att arvsskatten är en historisk kvarleva som vi trodde skulle uppfylla precis det vi ville ha i någon sorts liberalt samhälle. Den tanken tror inte jag längre på. Jag tycker forskningen pekar just åt det hållet. Utan den typen av symbolbeskattning gynnar inte en tillväxtbefrämjande och välfärdsbefrämjande politik, det skulle jag vilja säga.
Daniel Waldenström, stort tack för den här analysen.
Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Max Kivivuori sköter tekniken. Logga in på arenan, följ oss där och fortsätt lyssna på oss.